Välkomna tillbaka till Flamman TV, säger vi.
Igen. Precis.
Det är den 2 februari.
Det är det.
Jag heter Torga Slander och är inrikesredaktör.
Och jag heter Anna Härlig och jag är chefredaktör på den här tidningen. Mm-hmm. Och tidningen heter Flamman, som också står där. Och. Ja, och där. Mm, precis.
Det går inte att missa.
Det går inte att missa. Och vi ska i alla fall snacka en del om, alltså det finns så mycket att prata om egentligen eftersom det var ett tag sedan vi hade livesändning sist. Men den här sändningen ska framförallt foka på de här tiderna av parti, nu är jag på att säga partidagar. Men jag menar partikonvents och så är ju den här säsongen. Mm. Idag har Centerpartiet till exempel sina kommundagar. Här om två helger så är det FIs extra kongress när de ska välja en ny partiledare. Mm. Eller om det är tre helger kanske.
Den 24-25.
Det blir slutet av februari.
Ja, vad det nu blir i veckor.
Ja. Och nästa helg så är det då alltså dags för Vänsterpartiets kongress. Och du och jag kommer åka dit, bevaka. Mm. Ja.
Bo på hotell utan fönster.
Bo på hotell utan fönster. Det är otroligt att det finns. Mm. Man tänker, nej men det är ändå, det var vad vi hade råd med.
Ja, säkert. Ja, men det är bra.
Ja. Men det, man kan ju säga så här att vi har på många sätt gått in i valåret. Det skulle man kunna säga. Eftersom vi nu är 2018.
Man, säga. Man har liksom så smått gått över från att skriva snart börjar valåret till nu är valåret igång i ingresserna.
Exakt. Och det som jag tycker vi kan se från den här gångna veckan är ju att både Moderaterna och Socialdemokraterna har presenterat sina valplaner. Och Vänsterpartiet hade ju sin för typ tre veckor sedan sin presskonferens där man presenterade liksom sitt förslag till valplattform som vi kommer att prata om sen. LO hade i onsdags valupptakt med 700 fackliga och släppte en som jag tyckte var fantastisk valfilm. Eller liksom så här, nu kör vi igång valåret film. Och det var väldigt, det märks att det är liksom hett. Och också igår så kom ju Miljöpartiets film med rubriken Nu.
Just det, hashtaggen Nu.
Hashtag Nu. Kan ju betyda lite vad som helst. Det finns ju...
Ja, och risken finns väl att om man söker på hashtaggen Nu så hittar man inte helt uteslutande Miljöpartiets material.
Nej, men det kanske inte är det som är poängen heller med deras kampanj.
Miljöpartiet kanske vill att man ska hitta så lite som möjligt av deras
kampanj. Oklart, men jag måste säga att jag ändå var positivt överraskad av Miljöpartiets kampanj. Jag tänkte att de inte skulle vara så smarta, men de använder sin USP, det vill säga att det enda de kan är miljöpolitik. Och därför så fokar de på det.
Mm.
Och det låter väl som en rimlig prioritering. Ja, men i alla fall.
I alla fall, Vänsterpartiets kongress.
Ja.
Varför ska man engagera sig i den?
Ja, men det är en bra fråga faktiskt. Om man inte är intresserad av vänstern i stort så ska man nog inte bry sig så mycket om Vänsterpartiets kongress. Men är man det? Är man det minsta intresserad av typ samhällsomstörtande, samhällsförändrande idéer som...
Skulle Vänsterpartiet själva använda uttrycket samhällsomstörtande?
Kanske som... inte, men är man överhuvudtaget minst intresserad av den sortens liksom ideologi och teori och praktik om hur man förändrar samhället i en mer jämlik och progressiv riktning, då tror jag att, och tycker jag att man ska bry sig också om vad som händer på Vänsterpartiets kongress. Och det beror på att Vänsterpartiet är det närmaste det vi har i parlamentet, en rörelse som en parlamentarisk liksom grupp som vill någonting annat, vill ha ett annat slags samhälle. Och därför är det viktigt.
Mm. Men vad kommer man liksom, vad fattar man för konkreta beslut på kongressen då? Vad är liksom,
på den här
vad är det egentligen som bestäms?
Ja, precis. På den här kongressen så har man ju, det kallas för en valårs kongress, det vill säga den sker under ett valår, och man kommer framförallt prata om liksom kortsiktiga frågor som ju handlar om, eller inte kortsiktiga frågor, politiken är förhoppningsvis ofta också långsiktig, men det här handlar om valplattformen framförallt som man kommer diskutera, tror jag. Sen så är det på en kongress som är liksom där man pratar om intern demokrati i ett parti, så finns det alltid jättemycket saker att prata om, som stadgar och massa sånt.
Men, andra kittlande frågor,
men och som kommer vara liksom, det kommer också vara roligt att lyssna på de diskussionerna, men jag tror att det som kommer vara det allra mest centrala är ju det som handlar om valplattformen och vilka frågor som Vänsterpartiet vill liksom presentera för väljarna som sina valfrågor. Och på många sätt så behöver det ju alltid vara en diskussion om det. Jag tycker att man kan se att partiledningen på många sätt har ju blivit bundna till just de här ganska, alltså det kan kännas som pyttesmå diskussioner om ord och formuleringar. Mm. Men då, till exempel frågan om 6 timmars arbetsdag, som är en fråga som nu partiledningen har skrivit in i det som är förslaget till valplattform. Där har man från ombudens sida under en jättelång tid försökt lyfta den frågan, göra den frågan ännu mer relevant liksom för Vänsterpartiet och lyfta in den på varje tillfälle man haft möjligheten. Och det har också gett resultat liksom, att parti, så fungerar ju partidemokrati när den fungerar liksom.
Det är så den ska fungera.
Ja, men det är så den ska fungera, att medlemmar lyfter, trycker liksom, och så småningom ger resultat även i liksom de stora. Och det har säkert, alltså, man kan
finns det någon sån fråga, tror du, under den här kongressen som vi liksom, som känns långt borta nu, men som partiledningen kanske kommer sitta i ett val om 8 år och prata om?
Alltså ingen som jag kan sådär på rak arm säga att det här är någonting som partiledningen hatar, men de kommer få äta upp det här om några år. Men det som kommer vara en intressant och viktig diskussion, och som partiledningen också vill ska bli en intressant liksom, diskussion, det är den debatten som handlar om investeringsprogram och liksom att man ska ta stora statliga lån för att fixa och utveckla välfärden. Liksom. Och
det är ju en debatt som har förts på Flammans.
Flammans debattsida har varit full av detta under det senaste året. Liksom. Och där finns det bland annat då en motion som heter Totalrenovera Sverige, som med utgångspunkt i att såklart både höja skatterna, men framförallt liksom lånefinansiera. Nu när det går bra, nu när vi är inne i en högkonjunktur, så finns det möjlighet för att göra stora investeringar.
Som det skulle vara ganska billigt att låna
och,
just
exakt,
det.
För att räntan är så låg. Så, där. Så att det finns den diskussionen. Och där var intressant på pressträffen, för då sitter Jonas Sjöstedt då på pressträffen och säger så här: det här har ju Vänsterpartiets partiledning inte gått med på. Och så ger han olika argumentationer för det, men det är helt uppenbart att de tycker att det här är en relevant liksom, konflikt att ha. För mig, jag personligen så har jag lite svårt att se var den egentliga konflikten ligger i. Jag tror att det framförallt handlar om en tyngdpunkt som skiftar liksom. Partiledningen i form av Ulla Andersson har ju svarat på de här liksom, debattartiklarna som jag haft i Flamman flertal tillfällen och sagt att jo, men det är klart att vi ska låneinvestera, men vi måste också förändra skattesystemet. Vi måste börja beskatta kapital på ett sätt som vi inte gör i dagsläget. Och det är ju två liksom, utifrån en vänstersynpunkt, två vänster liksom, åsikter som bryts mot varandra. Och det tycker jag är det mest intressanta egentligen, att det handlar om två stycken utifrån, båda väldigt utifrån vänstern.
Men som kanske inte heller behöver stå i motsättning till varandra.
Nej, och det är ju det som den här motions, de som har skrivit den här motionen hävdar också. Att det ena behöver inte utesluta det andra. Men det finns ingen majoritet för stora skattehöjningar. Det behöver det heller inte göra om man ändrar liksom i, eller liksom om budgeten och sådär. Men visst, det för att göra de riktigt stora sakerna, införa liksom, höja bolagsskatten och återinföra fastighetsskatten och så vidare, då behövs det ju liksom en majoritet. Och det finns det ju inte i dagsläget. Däremot så har man full makt över budgeten. Och det är det som har varit. Men det är min mycket... Liksom, det är min tolkning av det här som ska sägas är säkert det, liksom, färgad av att jag är lite trött på debatten.
På båda sidor som är jättearga på dig.
Säkert.
Hon har missförstått alltihop och så.
Mm.
Men du, om vi pratar om den här valplattformen då, den som ju inte är helt dagsfärsk längre, men som ändå kommer vara en viktig sak att diskutera på kongressen.
De ska ju fatta beslut om den. Det finns ju bara än så länge ett förslag från partistyrelsen och sen så ska ombuden.
Finns det någon chans eller risk att det blir några större förändringar i den föreslagna valplattformen, tror du?
Min bedömning, och den får ni ta för vad den är, men min bedömning är att det råder en ganska stor politisk enighet om en massa saker som rör liksom, det som är reformer och det som är politiska liksom, förslag och så. Det har varit andra tider i Vänsterpartiet då de här konflikterna har varit betydligt större politiskt. Liksom. Och där tror jag att det finns, det man föreslår i valplattformen kanske vi ska säga är att man ska gå till val på ett gäng olika liksom, stora nya förslag men som handlar om 6 timmars arbetsdag, en jättestor klimatinvesteringsfond.
100 miljarder
i en klimatinvesteringsfond. Och sen är det
progressiv kapitalskatt.
Ja, mer av progressiva kapitalskatter på massvis med olika saker.
Är det något mer?
Och garantipension tror jag. Eller någonting med pensionssystemet. Som att man ska förändra det och göra det mycket, mycket bättre för pensionärer i dagsläget. Vilket ju är någonting väldigt, väldigt bra. Tycker jag.
Mm.
Så att det är ju ett gäng olika liksom, progressiva och... vettiga förslag och jag tror att en sak som jag skulle vilja berömma liksom, det finns massvis med saker som engagerar många medborgare idag, till exempel detta med sjukförsäkringen, till exempel detta med LSS, till exempel, alltså saker som kommer vara som förhoppningsvis också kommer vara avgörande i valrörelsen till exempel. Men om man bara ska prata om att renovera, om man bara ska prata om att fixa och återställa, så blir det väldigt svårt för väljarna att se att man vill någonting mer. Och jag tror att som en klimatinvesteringsfond på 1 000 miljarder kronor, det var inte det, men 100 miljarder.
100 miljarder
det är ju någonting stort, det är ganska svårt att ta på, vem vet vad en investeringsfond ens är. Alltså det är ganska svår kommunicerat, men man förstår att så här, nu... ska vi investera?
Man kan i alla fall höra 100 miljarder.
100 miljarder och klimatet. Det är bra liksom. Sen 6 timmars arbetsdag är ju på någonting reellt nytt. Det är ju ett nytt sätt att organisera arbetet på. Det är ett nytt sätt att leva i slutändan liksom. Att man bara behöver gå till jobbet 6 timmar istället för 8 skulle innebära en ganska stor och reell dramatisk förändring i många människors liv. Och på det viset så är det ju liksom systemförändrande i, inte liksom ordets kanske mest hårda bemärkelse, men den gör någonting med arbetslivet som skulle vara...
Ja, den förändrar ju systemet, kanske inte hela systemet på en gång, men det är ändå liksom en väldigt påtaglig förändring. Men vad jag tänker, och det här blev du lite arg på mig när vi pratade om innan, men många av de här förslagen, de här stora förslagen, är ju väldigt stora, helt enkelt. Och vad man kan gissa att man kommer säga, i alla fall från borgerligt håll, är ju att det här går inte.
Mm.
Det kommer inte gå att få det genom en riksdag, om det ens går att göra i verkligheten.
Mm.
Kan inte det vara en svaghet med en sån här valplattform, att man liksom öppnar upp för den kritiken, om inte annat?
Och där tror jag att man när de säger så, så vittnar det om två olika syn på politik och vad politik är. Vad det innebär att, alltså, nej men det är klart att de säger det, de vill ju inte förändra samhället. Med reformer som till exempel 6 timmars arbetsdag, med reformer som en helt nytt pensionssystem, med reformer som att man ska till exempel få att sjukförsäkringen också ska innefatta tandvård till exempel. Alltså det är stora omvälvande saker som skulle förändra människors verklighet. Det förändrar människors verklighet när man liksom skär ner A-kassan. Det förändrar, men det blir ju till det sämre. Det här är till det bättre. Och det är klart att borgare säger, och också vissa socialdemokrater, det där är helt omöjligt. Det finns ingen, och det är sant, det finns ingen majoritet för det i riksdagen. Det finns ingen majoritet för att sjukförsäkringen också ska innehålla tandvård. För det finns ju bara ett parti som vill det. Men om ingen tror att någonting är möjligt, om ingen vill någonting som är stort och omfattande och innebär stora förändringar av samhället, nej, men då kan vi lägga oss ner och dö. Eller åtminstone alla kan bli socialdemokrater som bara vill fila och muttra lite med det liksom innevarande systemet. Och jag tror att alltså, vi ser runt om i Europa att liksom, status quo-politiken som ju handlar om att det puttrar, inkomstskatterna kan man sänka, vi privatiserar mer och mer, och liksom det här nyliberala liksom dogmen som har rått i Europa och i resten av världen också för den delen i liksom 20, 30, 40 år, det går ju inte så bra för den. Alltså systemet som sådant, när man ser hur liksom klyftorna ökar, de är större i Sverige idag än vad de har varit sedan 91. Alltså det är många saker som inte går i rätt riktning, och jag tror då att, och man ser ju också på Corbyn i Storbritannien, man ser på det man ser i Spanien, att liksom någonting som människor kan tro på är viktigt att kunna, eller någonting som människor kan hoppas på åtminstone, inte bara tro på att de ska klara av det liksom, utan någonting som man kan hoppas på som skulle innebära någonting rejäl, en rejäl skillnad för mig och min familj och samhället vi lever i liksom. Det tror jag är i allra högsta grad relevant, och därför så är det ju också viktigt att våga sig på politiken med politiken, det låter som att man är en politruck, men liksom med de stora penslarna. Om man vill förändra, om man tycker att samhället behöver stora förändringar, men då måste man också föreslå det, annars kan man skita i det. Så tycker jag.
Du blir lite arg nu också.
Ja, lite arg, men jag blir det är bara, om man jämför med det politiska samtalet för liksom 2006 när Reinfeldt vann och liksom Göran Persson fick gå, då hade vi liksom ett samtal om politik som var mycket trots att vi hade liksom bättre eller liksom samhället var inte riktigt lika trasigt, även om det var fruktansvärt många saker som inte fungerade då heller, men då hade vi liksom en större diskussion om de politiska visionerna knappt, men liksom vi behöver mer sånt, och jag blir arg när det är få som förstår det.
Men kommer det funka då?
När
medieklimatet är som det är, och alla andra partier vill prata om integration och migration och hur många poliser kan man egentligen klämma in i Rinkeby
utan att det bara blir poliser.
Ja.
Nej, men det är en jätterelevant fråga som handlar, eller liksom som ju blir väldigt så spelteoretiskt på ett eller annat sätt, som ju handlar om så här. Ja, men såklart, när hela borgerligheten övertar någon slags sverigedemokratisk världsbild av liksom problemen och systemkollapsen, och det är hårt att säga att de har övertagit den helt, men de har åtminstone gått kraftigt åt det hållet, och socialdemokraterna egentligen inte i sin valplan till exempel bryr sig om att utmana den liksom världsbilden, att säga så här. Alltså jag tycker att det är bra att de inte går till val genom att säga allt är bra med Sverige. För det vore politiskt självmord det också. Det är liksom att säga raka motsatsen till systemkollapsen är här är inte heller så smart. Men det är klart att det blir en jättestor utmaning för Vänsterpartiet när man har valt frågor som ju ligger utanför det som alla andra partier liksom pratar om. Det innebär i alla fall i en rent liksom mediologisk diskussion att man kommer hamna utanför. Å andra sidan, att distansera sig helt till den liksom eller åtminstone säga, inte gå med på att nej, men det är fler, ibland är det ju på riktigt fler poliser som krävs i olika delar av samhället. Så där, där det idag finns en liksom, polisstation som är öppen en gång i veckan. Där behövs det poliser. Och jag tror att om man på något sätt kan försöka, istället för att prata om fler batonger och militären i förorterna, kan prata om liksom, trygghet utifrån jämlikhet och vad trygghet var, vad trygghet betydde liksom, för 30-40 år sedan. Som var trygghet på arbetsmarknaden, trygghet i hemmet, trygghet i skolan. Alltså, vad innebär det att ha ett tryggt liv? Det innebär inte att det är jättemånga poliser utanför min dörr. Liksom.
I alla fall inte hela tiden.
I alla fall inte hela tiden. När jag behöver det så ska de vara där.
Ja.
Men så jag tror att det är en utmaning. Jag tror på många sätt att det kan vara svårt, men det kan också vara helt rätt, eftersom man liksom också distanserar sig till hela det samtalet som de verkar då som en liksom blå sörja bara. Och då kan man i Vänsterpartiet liksom distansera sig från det.
Det kanske inte, man kanske inte skulle tjäna så mycket på att vara ett liksom 24:e parti som
säger att, fler poliser.
Som säger fler poliser heller, så kan det också vara. Du, om vi går vidare.
Jag vill bara säga, apropå liksom det här med spelteori och liksom det som handlar om regeringssamverkan efter valet. Så där tycker jag att Vänsterpartiet har hittat en roll där Jonas Sjöstedt säger, men Stefan Löfven, du måste välja, typ, ska du regera med Centerpartiet och Liberalerna eller ska du regera med oss? Och Stefan Löfven, eftersom han är socialdemokrat och också vill behålla regeringsmakten, säger våra huvudmotståndare är Moderaterna och SD. De tycker det här...
Fast det är de enda två partier som de inte kommer kunna samarbeta med.
Exakt. Resten, vi är öppna för alla andra. Men jag tror att alltså, valet 2014 handlade på ett överdrivet sätt om... Alltså det var det enda journalisterna frågade om. Men du då, vad är ditt regeringsalternativ? Ja, men du då, vad är ditt regeringsalternativ? Mm. Och det är ju såklart centralt, men vi vet inte. Och vi kommer inte veta förrän efter valet.
Och så är det ju i någon mån inför varje val.
Exakt. Sen så är det viktigt att säga, men nu det råder väl inget tvivel om vem som vill bilda regering med vem. Alltså Alliansen vill bilda regering för sig. Och Socialdemokraterna vill bilda regering med alla, utom SD och Moderaterna. Det är liksom, alla har redan bestämt sig. Och sen så finns det en massa scenarier som är liksom, hur ska det här gå till och om det blir så här och om det blir så här. Ja, men det vet vi inte. Och jag tror att det kan vara så. Jag tror att Vänsterpartiet tjänar på att säga till Stefan Löfven, men... Om du ska regera med de här så får du inga vänsterreformer. Det förstår du väl. Men man kanske inte ska göra det hur länge som helst. För då tar man också tid och luft och engagemang från det som är politiken. Som borde vara det som är det centrala. Det vill säga, alltså, han kopplade ju snyggt till. Liksom, med Centerpartiet och Liberalerna kan du inte göra det här och det här och det här. Som är politiskt viktiga reformer från vänsterkanten. Men jag tror att man ändå... snarare ska fokusera på
det står ju ingenstans i valplattformen heller. Nej. Att en huvudfråga ska vara bråka med Stefan. Nej. Om vem han ska jobba
men det är
med.
Helt uppenbart att det är en strategi man just nu i alla fall han liksom använder sig av.
Ja,
att
bråka med Stefan. Vi får väl se.
Jag älskar när Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt bråkar för att de är så awkward båda två när de gör det. Det är kul.
Vad tänkte jag? Men jag tänkte på en annan sak som du har varit arg över. Läste jag på Twitter. Och det är ju att Ali Esbati inte får sitta i...
Han blir inte förslagen
i alla fall för att sitta i partistyrelsen.
Nej, kul att du uppmärksammade det, Tor. Jag var lite arg över det. Jo, men...
Varför är du arg över det?
Nej, men jag tror att ett parti som inte inser vilka dess främsta och mest igenkända företrädare liksom är och som gör liksom partiet bra och liksom synligt. Det när man då till exempel Ali Esbati som då är riksdagsledamot och numera Han vikarierar just nu som ekonomisk politisk talesperson för Ulla Andersson och har suttit i riksdagen i 2 mandatperioder snart då, tror jag, eller en och en halv är det kanske. Och han har tackat ja till att sitta i partistyrelsen.
Vilket är lite nytt.
Vilket är nytt, för att det har många tjatat på honom om att göra. Han har inte gjort det. Nu gör han det, och då föreslår inte valberedningen det, att han ska sitta i partistyrelsen. Och jag tycker att det är jättemånga bra som ställer upp till partistyrelsen, och förslaget som sådant, jag har liksom, jag bryr mig inte.
Det är men, inte så att någon annan måste ut.
Nej, nej. Men jag tycker att det vore väldigt synd om inte Ali kom in, för att det handlar ju också om en långsiktig idé om vilka som ska vara företrädare för Vänsterpartiet också någon gång i framtiden.
Mm.
Och där skulle i alla fall jag tycka att det vore bra om Ali var en sån person som även kunde företräda Vänsterpartiet långt in i framtiden. Så det är om det. Det tycker jag.
Det är om det.
Mm. Mm.
Men måste han sitta i kan han inte göra liksom ett bra jobb och vara synlig ändå?
Jo då, herregud, han är ju riksdagsledamot. De är ju väldigt synliga. Men i Vänsterpartiet så finns det ju i alla fall en rekommendation om att man inte ska sitta jättelänge i riksdagen. Och det kan man tycka lite olika om. Är man en duktig riksdagsledamot så kanske man ska få sitta längre i riksdagen. Men det är också bra att liksom ha någon slags...
backup-roll.
Ja, precis. Inte backup-roll, men liksom... om man någon gång kan få bli en del av liksom en ledande laget, så tror jag att om den som skulle göra det jättebra skulle vara Ali. Så kan jag säga.
Du, nu har vi pratat lite om vad Vänsterpartiet ska tycka och vad de ska tänka och så. De ska ju också liksom, det är ju också ett ganska praktiskt arbete inför valet. Det ska, jag vet inte, ringas, hållas torgmöten, vad man nu gör, eller ett flygblad.
Mm.
13 miljoner har de till det, läste jag, i sin valfond.
Mm.
Det tycker jag lät som lite pengar.
Mm.
Då sa du, nej.
Nej, men för att vara Vänsterpartiet är det ändå, alltså jag har ingen exakt siffra på vad man hade förra valet. Jag tror att det kan ha varit i valfonden just, för det är ju, det ska man säga, 13 miljoner i valfonden är väl vad man då går in i valåret med just i valfonden. Sen kan man under, alltså i årets budget också tillägga lite till pengar, antar jag. Men jag skulle säga att det är ganska mycket pengar för Vänsterpartiet. Jag tror att det man sa, Moderaterna sa 50 miljoner på sin valträff, och det är ju betydligt mycket pengar. Det är ett mycket rikare parti. De får också massa bidrag från en massa människor som vill vara anonyma, som är rika, antagligen skattefuskande liksom. Det kan jag säga. Okay. För de vägrar nämligen att redovisa någon som helst lista på vilka som är deras donatorer. Då måste man kunna få anta. I alla fall, det som är en stor skillnad med Vänsterpartiets ekonomi är ju att den har blivit så pass mycket starkare, för att man för några år sedan införde det som kallas för partiskatt, som är någonting som socialdemokratin har sysslat med i cirka 100 år, men som Vänsterpartiet införde nu, som handlar om, eller som Vänsterpartiet införde för några år sedan, som ju handlar om att man ger en viss procent utav det som är ens arvode till partiet. Och därför så har också ekonomin stärkts upp väldigt, väldigt mycket, för att alla riksdagsledamöter, alla landstingspolitiker, alla kommunpolitiker ger sina delar av sina pengar till både partiet lokalt och regionalt och nationellt.
Mm.
Så jag tror att man har bättre förutsättningar än på länge. Däremot så har ju vänstern aldrig pengar så att det räcker, utan man måste också förlita sig på att man har aktivister och människor som jobbar ideellt som gör jobbet.
Har man det då?
Ja, men det är väl det som... jag vet att Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare, skrev ju en debattartikel här för någon vecka sedan i våran tidning som handlar om hur bra det går för Vänsterpartiet på olika sätt internt. Och det är fler medlemmar nu, så här många medlemmar som Vänsterpartiet har nu har man inte haft sedan 80-talet. Och det är väl bra, liksom. Jag har svårt att bedöma. Ja, men precis. Det var väl på 80-talet som det började gå ner. Ja, men precis. Och liksom, all form av liksom folklig organisering började ju också gå ner under den här tiden. Så att det, om man har liksom hämtat hem den dippen, då är det väl jättebra. Men frågan är liksom...
För när jag granskade det här också i vår tidning.
Också i vår tidning.
Lämpligt nog. Så fanns det ganska mycket som tydde på att organiseringen inte var så himla bra. Liksom, man hade ganska mycket medlemmar, men de gick inte på så mycket möten och de visste inte riktigt vad partiet var på med kanske och lite sådär. Kan man hoppas på att det har blivit bättre med det?
Jag tror att lite oavsett vad partiledningen gör så är valrörelsen ett tillfälle för där intresset för politik blir betydligt större. Och det gäller alla samhällsklasser, alla liksom, politiska partier och medborgarna generellt i landet blir mer och mer. Alltså, samtalen vid fikabordet blir mer politiska under ett valår. Och den effekten gäller ju också för partiets medlemmar. Särskilt om man då är partimedlem. Då är det någon gång man är aktiv, så är det under valrörelsen. Så därför så tror jag att man kan lita ganska mycket på den där valapparaten, att den fungerar ändå. Sen så tror jag, alltså, varför har vi ingen... Vi har ju liksom... Eller så här, i dagsläget så är det ju nästan inget parti som egentligen entusiasmerar några nya väljargrupper. Alltså det som hände i till exempel Storbritannien när Corbyn får 17-18-åringar att gå ut och kampanja för sig liksom. Och får upp en sån enorm hype bland ungdomar. Det har ju ännu inte hänt i Sverige. Och frågan är vilket parti kommer på något sätt kunna göra det på något vettigt sätt. Det jag har en massa funderingar. Vi kanske inte ska ta dem nu. Vi kanske ska ta dem någon gång under kanske, när vi ska livesända under kongressen kanske.
Ja.
Ja. Men jag tror att man har de allra bästa ambitionerna att göra bra saker i valrörelsen naturligtvis. Men man har inte tillräckligt med folk för att det ska bli så väldigt bra. Så är det så att man tycker och bryr sig om hur valutgången är, så bör man ju organisera sig. Oavsett om det är i Vänsterpartiet eller i något annat parti som man tycker är sig nära. Eller i facken. Nu är det ju så att facken oftast kampanjer för socialdemokratin. Det är ju tråkigt. Men i vissa fack har ju valt att inte göra det. Och då handlar det ju om att liksom rösta för, eller åtminstone kampanja för och valarbeta för progressiva reformer. Och det tror jag, om vi kan liksom fundera på ett sätt som fler människor kan göra det, så tror jag att det är bra.
Gott. Spelar kongressen in där någonting i att få upp folk i sofforna, tror du? Eller är det bara de som vi var inne på lite i början, de som redan bryr sig?
Alltså, eftersom det är ett valår så tror jag att det kommer vara fler som bryr sig lite mer, något mer i alla fall än vad man gör alla andra år som inte är valår liksom. Men det är, jag hoppas ju att diskussionen om politik generellt liksom tar ett steg fram i det som är samhällsdebatten och därför att fler också blir engagerade i liksom landets framtid, eller vad man säger. Det låter väldigt floskligt, men ni förstår vad jag menar. Det är viktigt att vi pratar politik med alla.
Gott.
Kanske kunde du ställa någon mer fråga om det här lilla andra partiet.
Ja, du tänker på det andra partiet. Ja.
Nej, men vi gjorde ju... Ja, men precis. Det finns ju ett parti. Eller om man ska titta på förra valrörelsen, det vill säga valrörelsen 2014, så om man läste en del av vad Vänsterpartiets valutvärdering sa, så sa man fi snodde alla våra röster. Man formulerade sig inte riktigt så, men
det var konstigt som fi fick många färre procent.
Ja, exakt. Men
de tog liksom 3% av rösterna.
Ja.
Någonstans kommer de rösterna ifrån. Jag tror att många var förstagångsväljare. Ja. Men de hade kanske
röstat på Vänsterpartiet. Ja, men och i det man säger är väl att ungefär någon procent liksom. Alltså att Vänsterpartiet förlorade någon procent. Liksom. Man hade betydligt bättre mätningar i liksom bara några månader innan valet. Och sen så på valdagen så får man ändå bara 5 någonting. Vilket ju var en liksom stor besvikelse för många vänsterpartister skulle jag tippa.
Mm. Jag tror att det är så att du har satt pengar på att vi ska komma in i valet.
Det är korrekt. Jag har gjort det.
Du tror uppenbarligen det.
Jag tror att vi kommer komma in. Och jag tror att vänsterpartister i gemen måste fundera på det. Alltså jag tycker vi ska prata lite om, för du har gjort ett väldigt jobb. Vi hade för ett år sedan ungefär en ganska stor, inför den kongressen som vi hade då. Mm. Så hade vi ett stort avslöjande som handlar om att man skulle välja då en ordförande till partistyrelsen som inte är samma som partiledare i FI, som liksom hade haft ett ganska bråkigt
en bråkig tid som vikarie i stadshuset i Stockholm.
Ja, gruppledare.
Ja, och hon har anklagats för att bryta mot arbetsrätten och så vidare och så vidare.
Och nu,
och hon valdes ändå till ordförande i partistyrelsen och nu har hon nominerats till partiledarposten.
Och föreslagits utav valberedningen.
Ja.
Och vi har på många
sätt... Och kommer liksom av allt att döma bli vald partiledare om inget
oväntat händer. Precis. För oss så har det ändå varit viktigt att granska det här partiet som har liksom utgjort en dels liksom viktig del av den politiska debatten under valåret förra gången, och liksom det är en viktig kraft att bevaka, och ett nytt parti som säger sig vara feministiskt och liksom på många sätt har en ekonomisk politik som är progressiv och så vidare. Mm. Så det är viktigt att bevaka. När vi bevakade det här är min personliga uppfattning, men så blev det ju helt uppenbart att det här är ett väldigt nytt och ungt parti som inte har särskilt mycket erfarenhet om särskilt mycket, och som jag tror deras liksom hardcore väljargrupp har också blivit ganska besvikna på det här partiet. Vi hade Soraya Post som blev invald i EU-parlamentet som sen gick och satte sig i knät på Socialdemokraterna i deras grupp i Europaparlamentet och liksom har röstat för Jean-Claude Juncker som Nej, men det är många som är besvikna på det parti som då skulle bli så här, de som gjorde rätt och gjorde allt annorlunda, och så var de inte det. Men ändå så tror jag att FI kommer komma in i riksdagen, och mina motiveringar för det är ni måste tänka nu på att förstagångsväljarna, de är alltså uppvuxna med farbror Reinfeldt som sin liksom landsfader. Vi har en, det är liksom en helt annan, det är en alltså att de är uppvuxna i det här samhället som Reinfeldt skapade, och de vet inte om någonting annat. Vi har dessutom valforskningen, det är mitt andra då, det här var första, farbror Reinfeldts barn.
Jag vet inte riktigt, varför är farbror Reinfeldt, varför röstar farbror Reinfeldts barn automatiskt på FI?
Det gör de inte alla, men de är uppvuxna i, de är inte överhuvudtaget lojala till någon form av arbetarrörelse. Det finns liksom ingen, de har inte sett liksom det som är arbetarrörelsens stora vinster och vad det har rivas med.
Tårar i ögonen när de ser Konsumloggan.
Exakt, de får inga tårar i ögonen när de ser Konsumloggan. De får inte, de stockar sig liksom inte i rösten när de ser det här klippet på Göran Persson som debatterar mot Carl Bildt och berättar inte för mig om klassamhället. Alltså de har ingen...
De vet inte ens vilka de två gubbar är.
Exakt, det är två gubbar på YouTube liksom. Ingen vet någonting. Och det tror jag att man måste liksom, det är svårt att se bortom sin egen generation, men de kommer. Liksom. Nummer två i alla fall, valforskningen säger ju, och det kan man verkligen, det är svårt att motbevisa på alla sätt och vis, men, och det är svårt att bevisa också, men att när ett parti väl har kommit över 3%, då kommer man in. Dels för att man
över
får...
Över
2
tror jag.
När man, för då får man partistöd och man får sina valsedlar utlagda i alla vallokaler. Och där tror jag att en stor del av skälet ligger. Vi kommer se en förstagångsväljare och en andragångsväljare som bara, jag är feminist, det här är det, min främsta identitet är att jag är feminist. Alltså kommer jag rösta på feministerna. Och så kommer de få, alltså de kommer inte få mycket mer än 4%, men de kommer få 4% och därmed så är de inne. Och då finns det de som säger, ja men Miljöpartiet kom in, sen åkte de ut. Och så kan det mycket väl bli, liksom. Mm. Beroende på vem, alltså vi ska betänka att Gudrun Schyman är 70. Frågan är hur många år liksom till hon har i sig. Hon har ju säkert många, vi ska ju hoppas på att Gudrun Schyman får leva ett långt och lyckligt liv. Men hur många liksom år av heltidsarbetande politiker har hon innan hon vill gå i pension?
Det är ja, ja, hon har ju delvis lämnade ju partiet på posten ett tag också för att fokusera på jobbet i Simrishamn och sådär. Mm. Så att, ja, det är svårt att säga förstås. Mm. Hon är ju också en sån person som jag kan tänka mig lätt skulle bara kunna köra på till som 85
också. Exakt. Nej, men och Gudrun är min punkt tre liksom. Om man ska sammanfatta dem till liksom Reinfeldts barn, valforskningen säger, och sen är det Gudrun Schyman. För att Gudrun Schyman har en dragningskraft och en igenkänning långt bortom liksom, inte alla partiledare kanske, men liksom steget under partiledarna, så är hon minst lika känd som dem. Och det är...
Ja, jag tror att hon är mer känd än vissa partiledare också Ebba Busch i många kretsar. Liksom.
Såklart. Nej, men så att jag tror att det är en viktig... Det ska man komma ihåg. Att jag har satsat pengar, inte mycket, men lite, på att hon kommer komma in. Och alla andra kommer tro att det inte är så. Så att jag kanske kan bli rik.
Mm, ja, jag är nog faktiskt inte beredd att satsa emot heller, utan jag tror också på det där. Mm. Men det är delvis för att jag träffade Gudrun i tidigare år och var bara såhär, hon är så karismatisk.
Precis, man blir liksom hänförd. Och då kan man, jag kommer nog aldrig någonsin att rösta på Fi, kan jag säga här och nu. Men jag tror att det finns många andra som kommer, tillräckligt många andra som kommer göra det för att hon ska komma in. Det om det.
Och vad innebär det i så fall då? Om Fi kommer in?
Nej, men det innebär, det beror helt på hur det går för resten av partierna, så att säga.
Vilket roligt svar.
Men vad fan, det är det här jag försöker säga. Vi ska inte prata så mycket om valresultatet, vi ska kämpa för ett valresultat som är rimligt.
Okej. Okay.
Ja.
Då tycker jag att vi nöjer oss där, va?
Japp, det gör vi. Detta. Ja, nu har vi hållit på säkert...
En timme kanske.
Jättelänge. Men tack för idag.
Tack för
och
idag.
På återseende då. Nej, men vänta, vi måste säga då att Flamman kommer rapportera från Vänsterpartiets kongress. Vi kommer livesända varje dag, har vi tänkt.
Ja,
och sammanfatta vad som har hänt under dagen. Vi kommer göra olika intervjuer.
Kanske spännande gäster.
Kanske spännande gäster i livesändningar och så vidare.
Och så vidare.
Det kommer bli jättekul. Och ja, det om det. Tack för idag. Trevlig helg.
Hej, hej.
Hej då.